I domkyrkan har man just rengjort sonens fönster efter 3 års arbete. En av de vackra kyrkofönstren där sonens bild hade blivit svår att se på grund av svärta och annat. Vi ska be att den helige ande idag klargör sonens bild så att vi ser på ett nytt sätt vem Jesus är. Så att vi kan se vem han är på det sätt som Simon fick syn på honom. Simon och Hanna är 2 gamla personer som lever i väntan. Som likt mannen, profeten Mika, står och väntar och spanar efter Herren. Som likt Habakuk, profeten från 610 före Kristus kanske, också står på sin vaktpost och väntar och spanar efter Herren. Att Herren ska gripa in. Och Hanna tillhör samma kategori. Simon, han karakteriseras som rättfärdig, from och väntande på Israels tröst. Och 3 gånger så nämns det att helig ande var över honom och den heliga ande hade uppenbarat för honom och han leddes av den helige ande. Det är rätt otroligt hur starkt Lukas betonar den helige andes verksamhet i sina 2 första kapitel. Först i Zakarias fall, sen i Elisabets fall, sen för Maria givetvis och nu för Zakarias. Situationen i vilka dessa gamla lever är en rätt nedslående situation. Därför så har Bengt Pleijel i sin utmärkta bibelblogg Himmelskt godisk som tema för den här söndagen recept för missmodets kyrka. Därför att Mika och Habakuk levde i missmodets kyrka 750 och 610 före Kristus. Simeon och Hanna lever i missmodets kyrka i en tid då de fromma i Israel upplevde att det hade gått käpprätt nedåt med utvecklingen bland Israels folk. Man hade haft en kejsare, Herodes, som var bland det grymmaste, väl jämförbar med Isis idag, i sitt sätt att handla mot sina egna, avrättat sin hustru, avrättat 3 söner och mycket annat. Israels folks gemenskap hade spruckit upp i väldigt många olika riktningar. Och saduceerna som var mycket korrumperade samarbetade med den romerska makten. De skötte det religiösa styret med översteprästen Hanna och 5 söner. Mycket korruption. Det var de som stod för alla offerbodar och ställen där man köpte offerdjur som Jesus drev ut ur templet som ni kommer ihåg, vilket ju var ett väldigt angrepp också på den korrumperade kyrkliga makten vid den tiden. Fariseerna försökte vara de bättre, de som ville leva efter lagen och var väckelseinriktade och satsade ner på Jesus i början och övergav honom sen helt och hållet. 3 gruppen i scenerna hade gått ur kyrkan och etablerat eget nere vid Döda havet. Och så fanns det en 4:e grupp, de fromma i Israel, som väntade på Israels tröst. Dit hörde Zakarias och Elisabet, som blev föräldrar till Johannes Döparen. Dit hörde utan tvivel Maria och hennes anhöriga och Josef. Dit hörde Simeon och Hanna. De väntade på Israels tröst. De väntade på ett andligt genombrott. De väntade på att profetierna i Gamla testamentet om Messias skulle uppfyllas. De levde i Jesaja bok, varifrån Simon hämtar sitt ord när han säger att mina ögon har skådat frälsningen, ett ljus med uppenbarelse och tidningar och härlighet åt ditt folk Israel. Det är det ordagranna citat från Jesaja 49, Jesaja 50 och Jesaja 60 och 61. Och nu har dagen kommit då Gud börjar att uppfylla sina löften. Och nu är Simon ledd av den helige ande. Och han går emot Josef och Maria. Han måste ju ha pratat något med dem. Han kan ju inte bara ha ryckt babysen Jesus ur deras famn, om det nu var Maria som var eller Josef som var. Det är alla kommentarer oeniga om. Han måste ju ha pratat med dem på något sätt. Och så får han då ta Jesus barnet i sin famn, 6 månader gammalt. Kunde inte ens hålla huvudet upprätt, säger Luther i sin predikan. Så det var inte mycket att satsa på med våra yttre ögon. Men Simon hade inre ögon också, hjärtats ögon. Han såg vad som verkligen hände och vad som verkligen skulle hända och vilken detta barn var. Han fick av anden öppnade ögon och han kunde därför komma med följande profetia om honom. Nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat, ty mina ögon har skådat frälsningen. Och denna ska nu ges till alla folk, inte bara till det judiska folket. Lukas är annars den evangelist som är mest gammaltestamentligt trogen, som också har då den här utläggningen om Maria och Jesu rening, som jag inte ska gå in på för det kräver 10-20 minuter för att göra helt begripligt. Och storyn börjar i templet med Zakarias och uppenbarelsen han får om Johannes. Och berättelsen i Lukas slutar i templet där lärjungarna är samlade i väntan på att den helige ande ska ges till dem. Så Lukas är väldigt gammaltestamentligt trogen. Han har en stor kärlek till det judiska folket. Han låter hela den gammaltestamentliga bakgrunden stå där och få sitt ljus och sin uppfyllelse på ett påtagligt sätt. Men han lyfter också fram de element i den profetiska förutsägelsen som talar om att frälsningen som Messias ska komma med, befrielsen, trösten för Israels folk, den ska inte bara gälla det judiska folket, det ska gälla alla olika folkgrupper på jorden. Men han spelar inte ut dem båda mot varandra. Han håller ihop löftena, precis som egentligen Paulus gör det, om vi tänker på hur han slutar 11:e kapitlet i sitt romarbrev, där han talar om att hela Israel ska bli frälst. Och då avser han utan tvivel det judiska folket som han själv tillhör. Det som nu Simon får vara med om är att han som har fått en uppenbarelse att han inte ska dö förrän han har fått se löftets uppfyllelse. Han har nu fått förvissning om vem detta baby är. Och han har nu sett att denna baby ska utföra någonting som ska bli till fall och upprättelse för alla. För många i Israel och till ett tecken som väcker strid. Det vill säga Herren Jesus Kristus, det är han som kommer och som inte kommer som den politiska befriaren, utan som kommer som den som andligt befriar och skapar om så att vi kommer i ett rätt förhållande till Gud. Och för att det ska kunna ske så måste han ge sitt liv. Han offrar sig själv för att våra synder ska bli förlåtna, för att vår relation till Gud ska bli god och ny och för att vi ska få del av ett liv som inte bara räcker 70, 80, 90 år när det blir långt, utan ett liv som ska fortsätta efter döden. Och därför så vill den här texten tala om för dig att Gud vill inte att du ska dö förrän du har fått del i det liv som bär dig genom din dödsstund över till andra sidan och till uppståndelsen på uppståndelsens dag och till ett liv för evigt i gemenskap med Jesus Kristus. Detta är vad vi kan ta till oss och lära oss av Simeon. Och om vi sen går kort till Hanna, så sägs hon vara en profetissa. En kvinna med profetisk gåva har man översatt det. Det fanns enligt rabbinerna 7 kvinnliga profetissor i Gamla testamentet. 7 profetissor. Och jag ska försöka leta reda på dem i mitt manuskript här. Det var Sara, Abrahams hustru. Det var Miriam, Moses syster, som kallas för profetissa. Det var Debora, en kvinnlig profet i Domarboken 4. Det var Hanna, Samuels mor. Det var Abigail, Davids hustru. Hulda, en kvinnlig profet, och Ester. Och så finns det ytterligare en 8:e omnämnd, nämligen profeten Jesajas hustru var också en profetissa. Om Hanna sägs det att hon var änka, 84 år gammal, eventuellt 104. Och Simon räknar man med att han var 90. Så det säger ju någonting om att ni eller vi som är pensionärer, vår tid är inte ute i Guds församling. Gud, den heliga ande, vill använda även oss idag. Att stå och spana, att vänta på andligt genombrott i vårt land. Tacka Gud för det andliga genombrott som har skett och sker på södra halvklotet. Vår livssituation idag är ju en politisk situation i Mellanöstern som är ännu värre faktiskt än den var på Jesu tid. Så det finns verkligen anledning att bedja i förtvivlan om att någonting ska hända som skapar fred och som skapar om hela den politiska, sociala, mänskliga situationen. Samtidigt på södra halvklotet så har det sedan 50 år pågått en stor andlig rörelse till kristen tro. Den största statistiskt sett i hela kyrkohistorien, utan jämförelse, utan någon som helst jämförelse. Och samtidigt upplever vi hur mörkret, hur sönderfallet, korruption breder ut sig i västerlandet. Det har roat mig att läsa filmrecensioner, teaterrecensioner, lyrikrecensioner, romanrecensioner i Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, UNT under de sista året. Och tala om eländes, eländes, elände. Det är helt otroligt. Och samtidigt så finns det några få som sticker upp med hopp som pekar på att det kanske finns någonting ändå i det bibliska budskapet att ta fasta på och försöka följa. Och det är det som den helige ande vill att vi ska göra. Och med tro se oss om, i tro vänta och i tro bli en som Hanna som talade om Jesus till alla runt omkring. Det är intressant, Simon han talar bara till Maria och Josef. Under det att Hanna, den gamla bönetanten, hon talar till alla, står det, om Jesus. Detta är allas vår kallelse, vilken ålder vi nu än är i. Vare sig vi är mycket gamla pensionärer eller nyss svorna, eller vi är tonåringar och unga som Maria. För hon var tonåring alltså. Kom ihåg det. Oavsett i vilken ålder vi är vi kallade att tala om Herren Jesus Kristus som den som kan ge hopp idag. Som den som kan ge nytt liv idag till oss. Som den som följer oss genom döden och väcker oss upp till ett fortsatt liv tillsammans med honom på uppståndelsens dag. Vi behöver inte vara dominerade av pessimism, av rädsla, av oro. Han vill ge oss trösten, han vill ge oss hoppet, han vill ge oss frimodigheten, precis som Simon och Anna hade det. Detta är det budskap dagens text vill ge oss. Låt oss be.